Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Taxation the People's Business är en sakprosabok om skattepolitik, skriven av Andrew W. Mellon och utgiven 1924. Mellon var USA:s finansminister under 1920-talet och boken är både ett försvar för den skattepolitik han drev och ett inlägg i den större debatten efter första världskriget. Under krigsåren hade USA fått mycket höga inkomstskatter, särskilt för de högsta inkomsterna. Mellons huvudfråga är därför inte om staten behöver skatteintäkter, utan hur skatter kan utformas så att de ger intäkter utan att försvaga arbete, sparande, investeringar och företagsamhet. Titeln markerar hans centrala utgångspunkt att beskattning berör hela allmänheten och inte bara myndigheter eller en liten grupp höginkomsttagare. Boken hör hemma i ekonomisk idéhistoria och offentlig finans, snarare än i modern nationalekonomisk forskning. Den förklarar den politiska och ekonomiska logiken bakom 1920-talets amerikanska skattesänkningar med fokus på marginalskatter, skatteflykt, statsutgifter och statsskuld. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, efterkrigstidens höga skatter som utgångspunkt. Bokens argument måste läsas mot bakgrunden av USA efter första världskriget. Kriget hade krävt stora offentliga utgifter och finansierats med lån och kraftigt höjda skatter. För de allra högsta inkomsterna hade marginalskatten stigit till nivåer som Mellon ansåg vara ekonomiskt och administrativt ohållbara. Han skrev under en period då landet också försökte återhämta sig från den kraftiga nedgången 1920 och 1921. Därför kopplar han skattefrågan till produktion, sysselsättning och investeringsvilja, inte enbart till budgetens intäktssida. Mellons ståndpunkt är att en exceptionell krigsbeskattning inte automatiskt bör bli en permanent modell för fredstid. Staten behöver, enligt honom, anpassa skattesystemet till en ekonomi där privatkapital ska finansiera nya företag, byggnader och arbetstillfällen. Detta är en tydligt historisk bok. Den erbjuder inte ett allmängiltigt tekniskt recept för alla ekonomier, men visar hur en amerikansk finansminister tänkte när krigsfinanser skulle ersättas av normalare statsfinanser. För svenska lyssnare kan parallellen vara enkel att förstå. Även i Sverige har skattepolitik ofta diskuterats som en avvägning mellan finansiering av gemensamma utgifter och drivkrafter för arbete och företagande. Mellons slutsatser är mer marknadsliberala än den svenska efterkrigsmodellen, men själva målkonflikten är välbekant för det andra. Marginalskatten som styrsignal för arbete och risktagande. Mellons mest kända resonemang gäller marginalskatter, alltså skatten på den sist intjänade delen av en inkomst. Han hävdar att mycket höga marginalskatter förändrar människors val. Den som överväger att starta ett företag eller sätta kapital i ett osäkert projekt ser inte bara den möjliga vinsten utan också risken för förlust. Om staten tar en stor andel av vinsten men inte bär en motsvarande del av förlusten, menar Mellon att riskvilligheten minskar. Han kopplar därför skattesatser till investeringar, innovation och produktion. Argumentet är inte bara att höginkomsttagare får mindre kvar. Det är att skattesystemets konstruktion kan påverka var kapital placeras och om ekonomiska projekt alls blir av. I boken framstår lägre satser som ett sätt att återställa en mer rimlig relation mellan belöning och risk. Detta är ett tidigt och politiskt tydligt exempel på den tanke som senare ofta förknippas med utbudsekonomiska resonemang. Samtidigt är det viktigt att skilja Mellons princip från ett påstående om att varje skattesänkning alltid ger tillväxt. Boken analyserar främst mycket höga efterkrigsnivåer och kapitalägarnas incitament. Den diskuterar mindre ingående hur offentlig service, utbildning eller infrastruktur också kan påverka produktiviteten. Där ligger en av dess tydliga begränsningar, men också dess skarpa fokus. För det tredje, lägre skattesatser som svar på skatteflykt och skattefria placeringar. En central mekanism i Taxation the People's Business är att en nominellt hög skattesats inte nödvändigtvis ger lika höga faktiska intäkter. Mellon menar att höga skatter uppmuntrar skatteplanering, juridiska upplägg och placeringar i tillgångar med skattefördelar. Särskilt kritiserar han hur kapital kan söka sig till skattebefriade värdepapper istället för till investeringar som han betraktar som mer produktiva för näringslivet. Resultatet blir, enligt hans resonemang, att staten beskattar det synliga och lättbeskattade hårdare, medan kapital med goda möjligheter att anpassa sig undgår en del av bördan. Hans lösning är inte främst fler regler eller hårdare kontroll, utan skattesatser som är tillräckligt måttliga för att det ska vara mindre attraktivt att undvika skatten. Därmed förenar han två argument för lägre skatter. Det första är effektivitet, eftersom pengar enligt honom kan röra sig mot företagande snarare än skyddade placeringar. Det andra är intäkter, eftersom en bredare faktisk skattebas kan väga upp en lägre skattesats. Resonemanget är viktigt eftersom det flyttar diskussionen från lagens procentsats till skattebasens verkliga beteende. I dagens svenska debatt känns frågan igen i samtal om kapitalrörlighet, internationell beskattning och gränsen mellan legitim skatteplanering och skatteundandragande. Boken ger dock få moderna verktyg för att hantera globala företag eller digital ekonomi eftersom den skrevs långt före dessa förhållanden. För det fjärde, rättvisa som bred och hållbar skattebas. Mellon avvisar inte principen att personer med större ekonomisk förmåga ska betala mer skatt. Men han varnar för ett system som enligt hans synsätt gör beskattningen till ett medel för att straffa höga inkomster eller fördela kostnaden till en så liten grupp som möjligt. Hans rättvisebegrepp är därför nära knutet till varaktighet och faktisk betalningsförmåga. En skatt är inte väl utformad bara för att den har progressiva satser på pappret. Den måste också kunna tas ut utan att driva fram omfattande undantag, kapitalflytt eller minskad ekonomisk aktivitet. Mellons perspektiv skiljer sig från en mer omfördelande tradition, där progressiv skatt främst bedöms efter hur den minskar skillnader i inkomster och förmögenheter. Han lägger större vikt vid att skattebördan ska vila på en bred, fungerande och beskattningsbar ekonomi. Det gör boken användbar som ett ideologiskt dokument. Den visar att ordet rättvisa kan betyda olika saker i skattedebatten. För Mellon handlar rättvisa mycket om likformighet, förutsebarhet och att undvika skattesatser som i praktiken kan kringgås. Kritiker kan invända att detta ger för liten plats åt ojämlikhet och åt den politiska frågan om vem som har störst nytta av offentliga institutioner. Men invändningen förändrar inte bokens betydelse. Den formulerar klart varför skattebasens hållbarhet bör ingå i varje diskussion om progressiv beskattning. Slutligen. Skattesänkningar tillsammans med lägre utgifter och mindre statsskuld. Mellons skatteprogram presenteras inte som en fristående önskan att sänka skatter. Det knyts till begränsade offentliga utgifter och amortering av statsskulden efter kriget. Logiken är enkel. Om staten vill minska skatteuttaget utan att skapa nya underskott måste den också hålla tillbaka sina kostnader och använda goda intäktsår för att reducera skulden. På denna punkt är boken mer konsekvent än många senare politiska argument för skattesänkningar eftersom Mellon förbinder dem med budgetdisciplin. Han ser statsskulden som en framtida belastning både genom räntekostnader och genom risken att kommande skattebetalare får bära kostnaden för tidigare utgifter. Samtidigt speglar perspektivet 1920-talets amerikanska förutsättningar. Boken behandlar inte i modern mening hur staten kan behöva stabilisera ekonomin vid djupa kriser eller hur långsiktiga offentliga investeringar kan finansieras genom lån. Efter den stora depressionen, världskrigen och framväxten av större välfärdsstater har den ekonomisk-politiska diskussionen blivit betydligt bredare. Ändå är Mellons koppling mellan skattesatser, utgifter och skuld fortsatt relevant. Den påminner om att en skatteförändring inte kan bedömas enbart utifrån vem som betalar mindre eller mer ett enskilt år. Man måste också fråga hur statens uppgifter ska finansieras över tid och om politiken bygger på hållbara budgetantaganden, sammanfattningsvis. Taxation the People's Business passar bäst för läsare som vill förstå den amerikanska skattedebatten under 1920-talet. Den politiska bakgrunden till Mellons reformer och de tidiga idéerna bakom skattesänkningar som tillväxtpolitik. Den är särskilt relevant för studenter i ekonomisk historia, offentlig finans, statsvetenskap och idéhistoria, men också för den som vill granska nutida argument om marginalskatter. Kapitalbeskattning och budgetbalans vid deras historiska källa. Den praktiska nyttan ligger inte i att använda boken som en direkt handbok för dagens skattesystem. Ekonomin, kapitalmarknaderna och den offentliga sektorns uppgifter har förändrats för mycket. Nyttan ligger istället den träna läsaren att skilja mellan skattesats, skattebas, beteendeeffekter och offentliga utgifter. Mellons särskilda bidrag är att han binder samman dessa delar i en sammanhängande politisk argumentation. Jämfört med moderna läroböcker är boken mindre empiriskt, bred och mindre neutral. Den väger inte systematiskt skattesänkningars möjliga kostnader för jämlikhet, offentlig service eller statsfinanser i en lågkonjunktur. Men just därför är den värdefull som primärkälla. Här talar en finansminister som själv försökte omsätta idéerna i politik. Boken skiljer sig från allmänna skattepolitiska översikter genom att den visar hur en starkt marknadsorienterad syn på beskattning formulerades i sin egen tid. Den bör läsas analytiskt, tillsammans med kritik och senare forskning, snarare än som ett tidlöst facit. Om du vill stödja Andrew W. Mellon, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!